إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Vi ska nu idag med Allahs vilja fortsätta den lektionen som vi påbörjade för 2 veckor sedan, som ska handla om el-fitna. Och som vi vet så lever vi muslimer idag i tider av fitna. Och det sker mycket fitna mellan muslimerna och så vidare. Jag tänkte göra en snabb genomgång av vad vi tog förra lektionen, för att kanske då friska upp era minnen och påminna eller förklara lite för dem som inte var här förra lektionen. Vi nämnde att den här lektionen om fitna, den är jätteviktig, och den kommer inshallah med Allahs vilja att få er att förstå vad som händer i den muslimska världen och varför saker och ting är som de är, i alla fall lite grann. Och vi nämnde vad ordet fitna betyder på arabiska, och vi sa att det kan betyda jättemånga saker: al-ibtila och al-imtihan, prov och tester, straff, kufr, qital, shirk och många andra saker. Och vi nämnde att fitna i sharia betyder det som avslöjar en människas goda från hans onda egenskaper, eller vad som visar vårt inre. Att Allah subhanahu wa ta'ala, han prövar muslimerna med fitna för att se vem som är god och vem som är ond. Och vi nämnde också att en person kan bli prövad med gott och ont. När man säger fitna, då tänker folk alltid på ont, eller hur? Krig och så vidare. Men fitna kan också vara med gott, som Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَنَبْلُوكُمْ بِشَرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَ. Vi kommer pröva er med ont och gott. Med ont och gott. Och vi nämnde också att alla människor måste prövas. Alla muslimer, alla kuffar, alla på jorden måste prövas. Och så nämnde vi bevisen för det. Och vi nämnde också att det finns olika sorters fitna, och hur viktigt det är att lära sig fitna. Och sen så nämnde vi exempel från profeten Sunna sallam av olika sorters fitna som skulle komma innan domedagen. Och sen så nämnde vi att det finns 2 sorters fitna. Okej? Okay? El-fitnatul ama och el-fitnatul khasa. Den specifika och den allmänna. Vem kommer ihåg dessa 2? Ja? Det fanns en specifik fitna och en allmän fitna. Den specifika, det är den som drabbar varje enskild person. En person blir prövad med hans fru, med hans barn, med hans familj, med kvinnor och så vidare. Det här drabbar alla människor specifikt. Och sen så nämnde vi att det finns en allmän fitna som drabbar hela samhällen. Som att det finns krig i vissa länder, folk slåss mot varandra, och att det finns splittring bland muslimerna och så vidare. Det här var den fitna som var mer allmän och den generella, och det var den som var den mest farliga. Och så nämnde vi under dessa att det finns olika sorters generella och olika sorters allmänna fitna. Och det som vi ska prata om idag är orsakerna till varför det finns fitna. Och sen ska vi också nämna ställena där fitna kommer ifrån, och vi kommer också att avsluta med hur muslimen ska klara sig ur fitna och hur han ska förhålla sig i tider av fitna. Så det första vi ska gå igenom är orsaker till varför det finns fitna, till varför det finns prövningar och så vidare, och varför det då finns dessa problem i den muslimska umman. Och det första är al-asbab al-kawniyya. Och meningen med det är orsaker som står utanför människans kontroll. Det finns fitna på jorden idag, och orsaken till denna fitna är saker som vi inte kan kontrollera. Det är utanför vår kontroll. Det är någonting som Allah ville. Och den första av dessa orsaker är att det är från Allahs fullständiga vishet och rättvisa att han prövar folk mot varandra. Som ni vet att Allahs gärningar är alltid rättvisa, och de är alltid visa, även om vi kan förstå det eller inte förstå det. Så Allah prövar oss muslimer mot varandra. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. سورة الهود vers 118-119, som på svenska kan betyda: och om din herre velat skulle han göra mänskligheten till en umma. Om Allah skulle vela, då skulle han göra hela mänskligheten till en umma, till en nation. Men de kommer inte sluta ha motstridiga åsikter, alltså ikhtilaf, förutom de som din herre omfamnat med sin rahma. Och det är därför han skapade dem. Och din herres ord ska uppfyllas: jag ska sannoliken fylla helvetet med jinnerna och människorna alla tillsammans. Alltså de som förtjänar det. Och Ibn Kathir i hans tafsir nämner att Allah, al-A'la, den högsta, berättar att allt är förebestämt. Allah har bestämt allting hos honom med hans kompletta kunskap och vishet. Och det finns de av hans skapelser som förtjänar paradiset och de som förtjänar elden. Och att elden måste fyllas med alla dessa två, jinner och ins. Och han har de starkaste bevisen och den komplettaste visheten. Och där slutar vad han sa. Och han sa: allt som händer, vare sig i våran umma eller de som levde innan oss, så är det för att skilja de onda från de goda. Och beviset för att Allah, han prövar och testar mänskligheten, är många. Alltså för att skilja de onda från de goda. Och bevisen är otroligt många. Och ett bevis från det här i Koranen är i surat al-Baqara, vers 214, där Allah subhanahu wa ta'ala säger: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Tror ni att ni ska få gå in i paradiset utan att först få genomgå detsamma som de som levde före er? Olycka och motgång drabbade dem och de blev så skakade så att sändebudet och de som följde honom i tro sa: när ska Allahs hjälp komma? Men Allahs hjälp är alltid nära. Så här nämner Allah att han prövar människor så hårt att de då sa, de som levde före er: tror ni att ni ska få stiga in i paradiset utan att först få genomgå detsamma som de som levde före er? Alltså vi kommer inte gå in i paradiset innan vi har blivit prövade som de innan oss. Och de fick utstå, de fick genomgå olycka och motgång. Och det här drabbade dem så hårt. Och de blev så skakade så att sändebudet, alltså profeterna, och de som följde honom, eller de i tro, sa: när ska Allahs hjälp komma? Men Allahs hjälp är alltid nära. Och på samma sätt kommer vi att bli prövade. Och versen som vi också nämnde i förra lektionen, i början på surat al-Ankabut, där Allah subhanahu wa ta'ala säger: Alif lam mim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ألف لام ميم. Tror folk att de ska lämnas, yarhamukallah, tror folk att de ska lämnas, att de bara säger vi tror, att de ska lämnas i fred och att de inte kommer prövas? Sannoliken så har vi prövat dem innan er för att veta de som är uppriktiga från de som är lugnare. Så det räcker inte med att säga jag tror jag är muslim och sen kommer du att lämnas, utan du kommer att prövas. Och det här är öppningsverserna av surat al-Ankabut. Och exempel på hur människan blir prövad från sunnan är också hadither. En känd hadith där profeten s.a.w. han bad Allah om tre saker. Han fick två, men den tredje fick han inte. Och den här tredje, det var: وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. Och jag bad Allah att han inte skulle låta muslimerna slåss mot varandra. Men den här accepterade han inte. Så det är en sak som alltid kommer finna, att det finns problem mellan muslimerna. Och hadithen till exempel om en Ya'juj och Ma'juj som kommer innan domedagen, och då sahabin frågade: kommer vi att gå under fast det finns goda människor bland oss? Och då så sa profeten s.a.w. ja, om إذا كثر الخبث, om det blir mycket ondska, då kommer det göra så att alla de andra som är också rättfärdiga och kommer också bli drabbade. Och hadithen till exempel där profeten s.a.w. han sa att den här umman kommer att splittras i 73 sekter, och att det är bara en som är på sanningen och resten är vilseledda. Så allt detta och liknande hadither tyder på att det kommer ske mycket fitna i denna umma, och att det som drabbade dem innan oss kommer att drabba oss. Splittring och dödande och så vidare. Men det här betyder inte att man ska ge upp, att man ska misströsta, att man ska falla in i fitnans vågor. Nej, precis som vi har blivit upplysta om denna fitna, har vi också blivit varnade från denna fitna, och vi har fått dess botemedel och vägen ut från fitnan. Och sanningen kommer alltid att finnas kvar. Det finns ont, men det finns gott. Så det är bara för oss att välja. Det är också en slags prövning. Allah han har gjort att det finns sekter, det finns de som är på sanningen och det finns de som går vilse. Men alhamdulillah, han har gett oss frivilliga, så man får välja. Det är rätt och här är fel. Och som profeten alaihissalatu wassalam han har sagt, det kommer alltid finnas en grupp för min umma som är på sanningen, som är segerrika. Okej? Okay? Till skillnad från de andra religionerna, till exempel judendomen, den finns inte kvar längre. Även om någon skulle vilja följa Musa alaihissalam, så skulle han inte kunna göra det, för boken är förvrängd. Och samma sak kristendomen. Om någon skulle vilja följa Isa, så skulle han inte kunna göra det, för boken är förvrängd, den finns inte kvar. Men alhamdulillah, i Allahs sista och kompletta religion har han lämnat sanningen att den ska alltid finnas kvar. Så för den som vill kan han följa den. Och för de som följer sanningen finns det mycket belöning som väntar. Och det här har nämnts i många hadither som vi kommer nämna så småningom, att personen som följer sanningen, han får lika mycket belöning som 50 stycken sahaba i slutet av tiden. Så vad som är wajib för muslimerna är att försöka hindra fitna så mycket de kan. Och det här kommer vi att prata om sen. En annan anledning som vi inte heller kunde ro för, som har orsakat med Allahs vilja att det finns mycket fitna, det var att profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam dog. När han dog skedde det mycket fitna. Det var en annan anledning till att det kom mycket fitna. Och det här finner vi i hadithen som är berättad av Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, som sa att vi bad salatul maghrib med Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, och sen så satte vi oss för att vänta på salatul isha. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, han kom till dem. Och sen så lyfte han huvudet mot himlen. Och det här brukar han göra ofta. Och han, så sa han, stjärnorna är himlens säkerhet, eller himlens väktare. Om stjärnorna försvinner, då drabbas himlen av vad den har lovats. Och det här känner ni till, att om stjärnorna försvinner, det kommer de endast att göra på domedagen. Och sen så sa han, jag är väktare, eller säkerheten för den här umman. Om jag försvinner, då kommer den här umman, eller mina sahaba, att drabbas av det som de har lovats. Och mina sahaba, de är väktare, eller säkerheten för denna umma. Och om mina sahaba försvinner, då kommer min umma att drabbas av vad den har lovats. Och den här hadithen finns i Sahih Muslim. Och Nawawi säger i hans förklaring på Sahih Muslim, att förklaringen på ana amanatu ashabi, att jag är säkerheten för mina sahaba, om jag försvinner, då kommer mina sahaba att drabbas av det som de har lovats. Vad som betyder är att det kommer bli fitna och det kommer bli krig, att vissa beduiner skulle lämna islam, och att folks hjärtan skulle splittras och liknande saker som han hade varnat ifrån klart och tydligt. Och allt det här har skett. Och en annan anledning till varför det finns fitna är att sahaba dör. Som samma hadith nämner, att om mina sahaba dör, då kommer den här umman att drabbas av det som de har lovats. För sahaba, de var som en slags säkerhet. Så fort det kommer fitna eller en bidda, då förkastar de den och sa om det här är fel, och alla lyssnar på dem. Okej? Så därför sa till och med en av sahaba, jag tror Abdullah ibn Abbas, att det finns ingen som shaitan önskar död för mer än mig på jorden. För om det kommer någon till mig och säger någon bidda eller någonting, då säger jag det här är fel. Så slutar folk med den. Så om han inte skulle finnas, vad skulle hända? Och andra sahaba, den här bidden skulle fortsätta att sprida sig. Och som vi vet så är sahaba de bästa av människor. Som profeten alaihissalatu wassalam har sagt, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum, att de bästa av människor i min nation, och sen de som kommer efter, och sen de som kommer efter. Så den som håller fast vid Sahabas vägledning kommer aldrig att gå vilse, och han kommer att få framgång. Naam. Och Nawawi, han nämner också i förklaringen på samma hadith att det här med att Sahaba försvinner betyder att det kommer komma fitna och saker, folk kommer hitta på nya bidda i religionen och shaitans horn kommer att visa sig. Det här kommer vi att prata om sen. Och den andra orsaken till varför det finns fitna är al-asbab al-khasa, de specifika anledningarna. Och vad som menas med det här är de orsaker och anledningar som muslimerna själva har påverkat och orsakat. Och dessa orsaker är några stycken, och jag ska nämna ett fåtal av dem. Att muslimerna inte följer al-kitab och sunna. Den första orsaken till varför det finns fitna, splittring och krig och så vidare, är att muslimerna själva inte följer al-kitab och sunna, Allahs bok och hans profets sändebud, hans sändebud sunna sallallahu alaihi wasallam. Så vet att denna ummas framgång och seger kräver att muslimerna håller fast vid Allahs bok och hans profets sunna. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger i hans bok: In tansurullaha yansurkum. Om ni ger Allah seger, kommer Allah att ge er seger. Och som Imam Malik sa, att slutet, eller den sista delen av denna umma, kommer aldrig få framgång förrän de gör det som den första delen av den här umman gjorde. Eller, det som gav den första delen av den här umma framgång, det är den enda saken som kan ge den sista delen av den här umma framgång. Och vilket var? Att hålla fast vid denna religion. Och det här gäller allt som har med religionen att göra. Att man ska hålla fast vid tawhid, den rätta trosuppfattningen, man ska göra salah, man ska fasta. Allting som har med religionen att göra måste vi hålla fast vid. Och speciellt i tider av fitna, som vi lever i nu, tider av ikhtilaf, där muslimerna har olika åsikter och är splittrade. Och ju längre bort vi kommer från de första generationerna, som vi var välsignade och var rätt vägledda, ju större är behovet av att hålla fast vid al-kitab och sunna. Och det finns många bevis på att om muslimerna håller fast vid Allahs bok och profetens sunna, då kommer de att vara rätt vägledda. Och om de vänder sig bort från kitab och sunna, då kommer de att gå vilse. Och ett av dessa bevis är då Allah subhanahu wa ta'ala sa till Adam och Eva, Hawa, då han skickade ut dem, eller förvisade dem ur paradiset. Han sa: Fa'imma ya'ti annakum minni huda, فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Sen, om en vägledning kommer till er från mig, så den som följer min vägledning ska varken gå vilse eller bli olycklig. Okej? Så Allah sa till Adam och Eva: om en vägledning kommer till er från mig. Vad är vägledning för någonting? En uppenbarelse. Så den som följer med vägledning kommer varken gå vilse eller bli olycklig. Men för den som vänder sig bort från min påminnelse, alltså Koranen, sannoliken så ska han få ett svårt och lågt liv. Och på domedagen ska han återuppstå blind. Så vi lär oss från denna vers att den som inte följer Koranen och sunnan kommer inte vara vägledd, och han kommer gå vilse och han kommer leva ett olyckligt och lågt liv. Ett annat bevis på att muslimerna drabbas av problem och fitna när de går emot kitab och sunna är Allahs uttalande: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Surat An-Nur, vers 63. En varning till de som motsätter sig hans befallningar, profetens befallningar, att de kan drabbas av fitna eller ett plågsamt straff. Så här finner vi Allah varnar muslimerna. Som ni vet, profeten Muhammad s.a.w. han beordrar folk med saker. Okej? Okay? En varning har kommit från Allah subhanahu wa ta'ala att den som går emot dessa befallningar kommer att drabbas av en fitna eller ett hårt straff. Och Ibn Kathir nämner i hans tafsir att den som motsätter sig profetens sharia i sig själv eller i hans yttre måste akta sig och frukta att den fitna kommer drabba dem i deras hjärtan, eller att denna fitna kan vara kufr eller nifaq eller bid'a, eller yusibahum adabun alim, eller att ett hårt straff kommer att drabba dem i denna värld genom att de dödas, straffas eller fängslas eller liknande. Så det är mycket farligt att gå emot profeten sunna sallallahu alaihi wasallam. För folk idag, de tar mycket lätt på det här. Om man säger till dem det här är sunna, profeten så som han har sagt så, då säger de, nej, det står inte i Koranen. Det är inte så viktigt. Du pratar om skägg och du pratar om hit och dit och folk som slaktas i muslimska länder. Allt är viktigt. Och muslimer måste akta sig för att gå emot profetens befallningar. Så vi lär oss av detta att de sjukdomar och svagheter som har drabbat den muslimska umman är just för att de har gått emot profetens befallningar sallallahu alaihi wasallam. Så det är därför som muslimerna har drabbats av fitna, ikhtilaf, bid'a, mord och så vidare. Och vissa människor, om man, ni vet, folk idag pratar mycket om politik och varför saker och ting är som de är i muslimska världen. Och det som vi alltid hör nästan är att det är, vems fel är det? Det är Amerikas och det är judarnas och det är våra ledares fel. Okej? Och vi kommer att prata mycket om det här. Men det är inte bara Amerikas och judarnas fel, utan det här är bevis på att det är vårt eget fel. Det är muslimernas eget fel att saker och ting är som de är. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, "Wa ma asabakum min musiba fa bima kasabat aydikum." Att ingen motgång eller katastrof har drabbat er förutom baserat på vad era egna händer har förtjänat. Alltså det är vårat fel. Att all katastrof som drabbar muslimerna är deras eget fel. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ Surat al-Shura, vers 30. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger också i surat al-Ra'd, إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ Att Allah ändrar inte situationen hos ett folk förrän de ändrar sig på sig själva. Så om vi säger att i det här landet är det katastrof, muslimerna är katastrof, det är krig och så vidare, hur ska vi ändra på saker och ting? Allah har sagt i denna vers att muslimerna kommer inte att ändra på deras situation förrän de ändrar på sig själva. Okej? Allah kommer inte att ändra på våran situation, muslimernas situation, förrän muslimerna ändrar på deras egen situation, förrän de förbättrar sig själva. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Ma bianfusihim, i dem själva. För muslimerna idag, de säger vi har mycket problem, vi måste döda ledarna. Okej, men du själv, vad har du gjort? Går du till moskén 5 gånger om dagen? Praktiserar du islam som du ska? Nej. Så man börjar med sig själv och sin familj. Så vi måste hålla fast vid al-kitab och sunna. Så som profeten sallallahu alaihi wasallam sa, taraktu fikum ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعد ابدا كتاب الله وسنتي. Jag har lämnat två saker bland er. Om ni håller fast vid dessa två saker kommer ni aldrig att gå vilse. Allahs bok och min sunna. Och Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, han sa att profeten sallallahu alaihi wasallam, han drog en rak linje. Han gjorde ett streck. Och från det här strecket så gjorde han små streck på höger och vänster sida. Och han sa, det här är sabilullah. Det här är Allahs raka väg. Och det här är subul. Det här är små vägar. Och på varje av dessa väg finns en shaitan som kallar till den. Och sen så läste han Allahs uttalande, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabilihi. Att Allah subhanahu wa ta'ala säger, wa anna hadha sirati. Och sannoliken så här, det här är min väg. Den raka vägen. Fattabi'uhu. Följ den och följ inte de små vägarna. För de kommer att splittra er och ta er bort från min väg. Och den här surat al-An'am och den här hadithen finns i Ahmed och Darimi och andra. Och den är sahih som ulema säger. Så om ni kollar i islamisk historia. När var det muslimerna var starka? När var det de erövrade nästan halva världen på några år? Det var när de praktiserade islam, höll fast vid kitab och sunna. Och när var det de började bli svaga? När de gick bort från kitab och sunna. Och samma sak gäller idag. Om vi vill ha tillbaka våran izza, då måste vi praktisera islam. Om muslimerna vill ha tillbaka deras ära, då måste de gå tillbaka till religionen. Så som Umar radiallahu sa, då han kom till Beit al-Maqdis och han kom gående med hans åsna. Han skulle erövra, han skulle typ ta över hela Jerusalem, Palestina området, få nycklarna till Masjid al-Quds. Och han kom gående på sin åsna och det sades att han till och med hade smutsiga kläder på sig. Och han var Amir al-Mu'minin. Så Abu Ubaida sa till honom, hur kan du komma så här, du är Amir al-Mu'minin, typ hur kan du komma gående med en åsna liksom? Så han sa, om det skulle vara någon annan än det skulle jag slå dig. Och så sa han, نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغيرها أذلنا الله أو كما قال. Att vi är en umma som Allah har ärat med islam. Alltså vi var låga, vi levde i jahiliya och Allah har ärat oss med islam. Och om vi söker ära för någonting annat än islam kommer Allah att förnedra oss. Och det här vi ser idag i muslimska världen. De säger, nej vi kan inte ha sharia, vi måste ha franska och engelska lagar. Vad har hänt? Hela landet har blivit, det lever i dhul, det lever i förtryck, i någon slags förnedring, och lever i en slags förnedring. Varför? För att de har vänt sig bort från kitab och sunna. Och en annan anledning till varför muslimerna har drabbats av fitna är också kuffar. Kuffar har också orsakat den fitna som vi lever i idag lite grann. Deras onda planer som de gör mot muslimerna. Och det här är en av de största anledningarna att judar och kristna och al-mushrikin planerar mot islam. Och så här har det varit från det att islams ljus har spridit sig. Från det att folk gick in i Allahs religion, från judar och kristna. Och dessa människor, de som försöker planera mot islam, har aldrig lyckats att släcka detta ljus. Så istället så gör de onda planer. Och det här är inget nytt, att de planerar mot islam. För det var samma människor som dödade profeter. Det var samma människor som förändrade som förändrade skrifterna innan oss, al-Taurat wal-Injil. Så dessa människor är fiender till Allah subhanahu wa ta'ala. Och de planerar mot islam på grund av avundsjuka och andra anledningar. Och Allah subhanahu wa ta'ala, han har nämnt det här i Koranen, då han säger وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. Att många av ahlul kitab, alltså de som följer, de som säger att de är kristna och judar, önskar innerst drivna av avund, hasad, att de skulle få er att förneka er tro efter att sanningen har klargjorts för dem. Så vad är det som deras anledning? Allah nämner att det är avund, de är avundsjuka mot oss. Och därför vill de att vi ska lämna vår religion. Och där finns det surat al-Baqara, vers 109. Och Allah säger också وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ. Att de kommer aldrig att sluta slåss mot er tills ni lämnar er religion. Vilket är ett bevis på att muslimerna ska inte vara blåögda och tro att kuffar någon gång kommer att bli nöjda med oss. De kommer låta oss ha våra muslimska länder och styra med sharia. Och så vidare. Utan de kommer alltid att fortsätta att slåss mot oss. Och de kommer aldrig att vara nöjda med oss. Som Allah också säger i surat al-Baqara. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعُ مِلَّتَهُمْ. Att judarna och kristna kommer aldrig att vara nöjda med er förrän ni följer deras väg. Så att kuffar, judar och kristna slåss mot muslimerna är ingenting nytt. Och hur de planerar på att stoppa islamspridning, och speciellt den korrekta islam. Kuffar planerar, Amerika och så vidare, planerar på hur de ska stoppa islamspridning. För som ni vet, det är till och med kuffar säger det. Islam är världens snabbast växande religion. Och den växer i hundratals procent. Okej? Okay? Och de säger att om så många år kommer 30-40% av Amerika vara muslimskt. Majoriteten av Europa kommer vara muslimskt år 2040 eller något sånt. Det kommer stora statistiker. Så om de vet att islam kommer, vad har de gjort för någonting? Då sitter de och planerar. Okej, islam kommer, men låt det då vara fel islam som kommer. En islam där man inte praktiserar islam till exempel. Okej? Och så vidare. Och från dessa planer som vi märker är att kuffar attackerar muslimska länder med soldater. Okej? Och de attackerar också med, vad kan man kalla det för? Det kalla kriget, ideologi, hjärntvätt. Med deras filmer, satelliter, internet och så vidare. Och det här kriget är nästan farligare. Som till och med vissa av kuffar sa, jag tror det var Frankrikes kulturminister och Greklands någon sån minister, de sa att vi måste göra någonting åt det här med amerikanska filmer. Det höll på att förstöra vår kultur. Alltså det Frankrike och Grekland säger det. Det förstör vår franska och grekiska kultur. Så vad ska då inte muslimerna säga? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Och det är tråkigt att man åker ner till muslimska länder och ser muslimska ungdomar som bara kollar på MTV eller har på sig jeans och du vet, klär sig som Tupac liksom, och de bor i Allahmustan, muslimska länder. Och det har också nämnts att det här tyder på att muslimerna är svaga. Om muslimer följer kuffar så är det ett bevis på att muslimerna är svaga. Om en person följer en kafir, det tyder på att han själv har svag personlighet. Och det är också ett bevis på att profeten sa som han var profet, för han sa لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. Ni kommer sannoliken att följa vägarna av de som levde innan er, alltså judarna och kristna, stegvis, stegvis. Eller en annan haditen säger och även om det är så mycket eller så mycket, ni kommer att gå efter dem stegvis, stegvis. Även om det var så att de skulle gå in i en ödlas hål, så skulle ni följa efter dem. Och en annan riwaya säger det, även om det skulle vara så att en av dem skulle göra zina med sin mamma på gatan, då skulle ni finna någon från denna umma som skulle göra samma sak. Och det här finner vi idag. Nämn någonting som kuffar gör som muslimerna inte har gjort. Alltså det finns alltid någon idiot som säger samma sak. Okej? Okay? Så Allah al-musta'an. Så det här är mycket sorgligt. Hur muslimer ser upp till kuffar och försöker efterlikna kuffar. Och allra värst när de tycker om kuffar och tar dem som idoler och så vidare. Eller kanske ännu mer när de säger bröder, våra bröder och så vidare. Så muslimerna ska istället sträva efter att ha deras egen izza, deras egen ära. Och inte se upp till dessa människor. Vi lever vårt liv, vi har vår religion. Vi följer det som är sanningen och Allah inshallah kommer ge oss paradiset. Lakum dinukum wal yadin, ni har er religion. Ni följer er väg, mörker, och ni kommer att gå till helvetet. Och vi vill inte följa er väg och vi vill inte efterlikna er. Det är så man måste tänka, vi har rätt och ni har fel. Det är ni som ska vara som oss och inte vi som ska vara som er. Och den tredje anledningen, orsaken till varför det finns fitna idag, och det har alltid funnits fitna speciellt i den muslimska världen, är att korruption och synder har spridit sig. Att folk inte längre beordrar med det goda och inte längre förbjuder det som är ont. Nej, kolla på våra muslimska umma, vad som har drabbat de flesta länderna. Deras akida är fel. De har trosuppfattning som är fel. De gör bidda. De vet inte hur man ber många muslimer och så vidare. Deras moral är helt katastrof i vissa länder. Och folk syndar. Så varför har det blivit så här? Att folk i vissa länder har gått så långt att när man säger tawhid, man får endast dyrka Allah och så vidare, man pratar om detta, då säger de, den här personen är vilse. Han är wahhabi. Och folk som ni vet dyrkar gravar och så vidare i många muslimska länder. Och det här är något som är en mycket stor synd, som också är en av de största synderna som orsakar denna svaghet som finns hos muslimerna. Och det som är fel anses vara rätt hos många muslimer. Att unga människor växer upp med bidda och så vidare. Som Abdullah ibn Mas'ud sa, han sa, hur kommer ni vara? Han pratade om framtiden. Och det här som ulema säger, hade han hört från profeten sallallahu alaihi wasallam, att hur kommer det vara? Det kommer en tid då unga människor kommer att växa upp i en fitna. Den här fitna kommer vara bidan. Den kommer vara så konstant att en människa kommer att växa upp med den. Och en gammal människa kommer att bli senil på den. Alltså kommer fortsätta så länge att han kommer leva med den hela livet. Och om någonting av denna bidda eller fitna kommer lämnas, då kommer folk säga, de har lämnat sunnan. Okej? Okay? Och då så sa de som var med honom, när kommer det här att ske? Då så sa han, إِذَا ذَهَبَ عُلَمَاءُكُمْ. Om era ulema dör, och era qura, de som läser Koranen blir många, och era fuqaha, de som har kunskap i religionen, kommer att dö, och era umara, era ledare kommer att bli många, och era umana, de som man kan lita på, kommer att bli få, och folk kommer att söka kunskap, alltså religiös kunskap, för andra syften än religionen. Och folk kommer att göra gärningar av nästa liv, alltså salah och fasta och så vidare, för att få någonting av denna värld. Och och Sheikh Albani säger att allt det här har hänt idag, vilket är också ett bevis på att profeten sallam talade sanning. Och ett bevis på att muslimerna drabbas av fitna och korruption om de syndar är Allahs uttalande i surat Rum, vers 41: "Zahar al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydi an-nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Ondskan har visat sig på land och hav, allt för vad människan har gjort, för att han, Allah, ska visa dem, eller låt dem få smaka och känna på deras handlingar. Kanske kommer de att ångra sig och vända om. Så här i den här versen nämner Allah varför det finns ondska, varför ondskan har spridit sig i våra länder och så vidare, på land och hav, allt för vad människan har gjort. Bima kasabat aydi an-nas, allt för vad människan har gjort, för att Allah ska få dem att smaka och känna på deras egna handlingar. Kanske kommer de att ångra sig och vända om. Så att de här synderna som vi finner i den muslimska umman och andra synder har spridit sig är en av de största anledningarna till att muslimerna har fått Allahs vrede över sig, att de har fått Allahs straff över sig. Som de säger: "Ma nazala uquba illa bi dhanb wa ma rufi'a illa bi tauba." Att ett straff har aldrig kommit över ett folk förutom baserat på deras egna synder, och detta straff kommer aldrig att tas bort förutom genom tauba. Att muslimerna vänder sig till Allah subhanahu wa ta'ala i förlåtelse och endast dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala och försöker att hålla sig borta från de här synderna så mycket de kan. Och att vi också försöker rena våra samhällen från de här sjukdomarna och dessa synder som finns. Och hur kan vi göra det? Hur kan vi som muslimer försöka påverka den här ondskan som finns, att folk syndar och så vidare? Det här är genom al-amr bil ma'ruf wa nahya anil munkar. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: "Waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khayri wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Och bli ett gemenskap av människor som uppmuntrar varandra att göra gott och anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt. Det är de som ska få framgång. Det måste finnas en grupp för muslimerna som anbefaller, som påbördar det som är gott och förbjuder det som är ont. Och Hudhayfa radiyallahu anhu sa att profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: "Vid honom i vars hand min själ vilar, så ska ni beordra det goda och förbjuda det onda, eller så kommer Allah att skicka ett straff på er, och sen kommer ni att åkalla honom, ni kommer göra dua, men han kommer inte att besvara er." Och det här med al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, att beordra det goda och förbjuda det onda, finns det otroligt mycket verser om i Koranen och otroligt många hadither. Och tyvärr så är det här någonting som muslimerna inte praktiserar idag. Hur ofta ser du någon som går på gatan och ser, när han ser någon som röker: "Ja, akhi, afwan, taqilla, det är haram att röka." Hur ofta har ni sett någon som gör det i Sverige? Eller går fram till någon som dricker: "Ja, akhi, taqilla, jag tawba." På ett fint sätt, yani, för vi har ingen makt att tvinga folk att praktisera islam. Men på ett fint sätt att påminna folk och säga: "Det här är haram, du borde gå till moskén, varför sitter du här för? Gör salah" och så vidare. Att man säger till någon kvinna som inte har hijab: "Syster, varför har du inte hijab för?" och så vidare. Hur ofta har ni sett det här? Aldrig nästan. Eller hur? Så Allah al-musta'an. Och du har nämnt en mycket fin liknelse angående det här. Att profeten s.a.w. har gjort en liknelse då han liknade den här umman, den här nationen, vid en båt. Okej? Okay? Och han sa att på båten finns det två grupper. Det finns de som var uppe på bord och de som var nere under däck. Okej? Okay? Och de som var nere under däck, när de ville ha vatten, var de tvungna att gå upp och ta vatten där uppe. Så på sätt och vis så störde de som var uppe. Okej? Okay? Och de blev lite irriterade, de som var uppe. Så vad sa en av dem som var där nere? Han försökte vara smart, han sa: "Varför ska vi gå upp och störa dem för? Istället så gör vi ett hål här nere och tar vatten direkt från havet." Eller hur? Så vad hände då? Då så sa profeten s.a.w: "Fa'idha akhadu ala yadayhi anjaw wa najaw anfusahum wa intarakuhu ahlakuhu wa ahlaku anfusahum." Att om de som är där uppe, då säger åt dem: "Sluta, stopp, ni får inte göra så här." Då kommer de som är uppe att bli räddade och de som är nere att bli räddade. Men om de låter dem vara, då kommer både de som är nere och över att sjunka. Och samma sak med Oman. Om vi inte förbjuder det onda och påbörjar det goda, då kommer hela Oman att förstöras. Hela Oman kommer att gå under. Så det är fel av muslimerna att bara tänka på sig själv. Utan man måste försöka att sprida det här goda. Och det är genom att påbörja det goda och förbjuda det onda. Och det här kommer vi inshallah att alla ha en hel lektion om någon gång. För det finns vissa villkor att man till exempel måste ha kunskap. Du måste veta att den här saken är ond. För ibland ser det folk som de vill förbjuda någonting som kanske inte ens är ont. Förstår du? Och att man också gör det på ett fint sätt och så vidare. En annan orsak som har lett till att det finns fitna och problem i den muslimska umman är att det finns de som gör uppror mot de muslimska ledarna. De gör uppror i de muslimska länderna. Och om ni läser Ahlus Sunnah wal Jamaas böcker från förut, vilken bok ni än läser från Aqida, Aqida al-Tahawiyya, al-Wasatiyya, alla böcker som heter Sunnah, alla böcker som heter Tawhid och så vidare. Om ni läser dessa böcker så kommer ni finna att de alla säger att man ska inte göra uppror mot muslimska ledare. Och från Ahlus Sunnas grunder som de är enade på är att man ska lyda och lyssna till ledarna, vare sig man har det bra eller dåligt, vare sig ledarna är rättvisa eller de förtrycker, så länge de inte beordrar med synd, så länge ledarna inte beordrar med synd och så länge de inte är kuffar. Okej? Och ett tahawi i hans aqida säger: vi anser det inte vara tillåtet att göra uppror mot våra imamer och ledare även om de är orättvisa, och vi gör inte dua mot dem. Och det här är för att umman ska vara enade och inte splittrade, och för att de ska ha det bra. Och att ha tålamod med en förtryckande ledare är bättre än att vara utan ledare. För om man inte har ledare, vad händer? Det blir kaos. Och vissa av er kommer ifrån Somalien till exempel. Ni har levt 16 år utan ledare, eller hur? Det har varit kaos i landet, eller hur? Och det har funnits lite, vad heter, kabail, stammar som har styrt här och där. Men generellt har det varit kaos i landet, laglöshet. Så vad är bättre, att ha en ledare som inte är bra, han kanske syndar och så vidare, eller att inte ha någon ledare alls? Men åtminstone den här ledaren ser till att det finns polis, det finns militär. Om någon gör brott så kan han få straffas och så vidare. Det har inte funnits. Så att ha en förtryckande ledare är bättre än att inte ha någon ledare alls. Och de säger så här, att ondskan som sker då man gör uppror är värre än imamens, den här ledarens misstag. Ett exempel: det kan finnas en ledare, låt oss säga att han dricker alkohol, han gör zina, han tar muslimernas pengar och så vidare. Okej? Det är synder, eller hur? Det är ondska. Det är någonting som vi inte tycker om, det håller vi inte med om, och vi önskar att han blir bättre eller att Allah ger oss en annan ledare. Men om då muslimerna säger så här: han är orättvis, vi måste göra uppror. Så gör de uppror, så dör det massa muslimer, 100 000, 200 000. Vad är värst? Vilken synd är värst? Att man har dödat 200 000 muslimer, eller man har orsakat att de dör, eller att den här mannen syndade? Vad är värst? Utan tvekan att, att man dödar muslimer. Utan tvekan en av de största synderna. Och kolla bara på Algeriet. Jag tror den här fitnan höll på i 15 år och 200 000 muslimer har dött för att de gör uppror. Barn och kvinnor, och de har halshuggit muslimer. Gör så kallat uppror för att de vill ha ett islamiskt land. Allah al-Mustan. Och där har Ibn Taymiyyah, han har nämnt i hans böcker, han säger: det är sällan som någon har gjort uppror mot ledarna utan att resultatet av detta uppror var att det blev mera ont än gott. Okej? Och han nämner exempel från historien, och han varnar från al-Khuruj att göra uppror mot ledarna, och han säger: det har aldrig gynnat religionen, och det har endast skadat deras dunja. Alltså genom hela historien, islams historia, 1400 år, det har skett många uppror, okej, mot ledarna, men det har aldrig gynnat muslimerna. Okej? Och det finns folk idag som säger: vi måste göra uppror mot ledarna, det enda som hjälper mot ledarna det är svärdet och att man skjuter dem och så vidare. Men vad kommer hända då? Tror ni att det kommer komma någon som Abu Bakr eller och ta över makten? Det kommer komma någon som är likadan. Och det som vi nämnde innan var att problemet ligger inte i ledarna, det ligger i folket. Om folket är bra kommer ledarna att bli bra, inshallah. Och det här har Allah subhanahu wa ta'ala nämnt i Koranen i surat al-An'am, tror jag, eller al-Araf. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ ظَالِمِينَ بَعْضَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Och på så sätt så sätter vi förtryckare att styra över förtryckare för vad de förtjänar. Okej? Så att de här valimon, de här som förtrycker folket, varför finns de som styr över oss? Det är för att folket själva förtrycker dem själva. Och där finns i Koranen, så ingen kan säga att det är någonting som vi har hittat på. وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضَ ظَالِمِينَ بَعْضَ. Och på så sätt så gör vi att de här förtryckarna kommer att vara ledare, och de kommer att bestämma över de andra som är valimon. Alltså om folket är valimon, förtryckare, genom att synda och så vidare, då kommer de att få en ledare som är likadan. Okej? Och samma sak när de gick till Al-Hassan al-Basri, tror jag. Och det fanns en mycket orättvis ledare förut. Han hette Hajjaj ibn Yusuf. Den här mannen, han brukade dricka alkohol. Han dödade många muslimer. Han slaktade muslimer. Till och med vid Kaaba. Korsfäste sahaba. Dödade sahaba. Okej? Okay? Så det var vissa som ville göra uppror mot honom. Men sahaba sa nej. De till och med gjorde salat bakom honom. De sa nej. Och andra sa att han är ett straff från Allah, och det här straffet kommer inte gå bort för 29 tauba. Och det var vissa som gjorde uppror mot honom. Vad hände? Han slaktade dem allihopa. Så de fick ingenting ändå. Så det här måste muslimerna tänka på idag. Och det här är några anledningar till varför det finns fitna, och det finns andra anledningar. Och det är viktigt att känna till dessa anledningar, eftersom att den som vill förbättra situationen måste veta om orsakerna. Om man har en sjukdom, eller om man vill bota en sjukdom, måste man först veta vad sjukdomen är, eller hur? Om du har värsta sjukdomen, du kan inte gå till apoteket och säga ge mig en massa medicin. Du måste veta vad är sjukdomen och sen vilken medicin som hjälper. Och samma sak här. Vad är våra problem med muslimska umman? Vi måste kolla vad problemet är, och sen måste vi försöka att åtgärda dessa saker på bästa sätt. Okej? Okay? Nam. Och vad gäller den som inte kan förbättra situationen, vissa kanske tänker, vem är jag liksom? Okej? Okay? Då säger de att du kan åtminstone praktisera islam i dig själv, och du kan hålla dig borta från de orsakerna som orsakar fitna. Du ska själv inte vara en anledning till att bli mera problem med umman. Okej? Okay? Praktisera islam på ditt bästa sätt, och försök se till att du inte ställer till med problem. Okej? Okay? Och så kommer vi till en jätteviktigt kapitel, som är tider av fitna och platser av fitna. Vad gäller tider av fitna, så har fitnan börjat från det att sahaba dog. Eftersom att Allah gjorde sahaba till väktare och beskyddare för den här umman. Och att när de försvann, då drabbades umman av vad den har lovats. Och så som vi nämnde i förra lektionen, så var Umar den stängda dörren till fitna. Vi nämnde en hadith där profeten som hade sagt att det fanns en stängd dörr mellan fitnan. Okej? Okay? Och att den här dörren, det symboliserade Umar. Att när Umar dog, det sades att när dörren går sönder, då kommer fitnan att komma, och det kommer aldrig att sluta. Och det var Umar som var den här dörren. Så när Umar mördades, då började fitnan i den här umman, och den har fortsatt fram till idag. Och samma sak. Ja? Han symboliserade en dörr. Alltså han har inte med fitna att göra. Men han var som en stängd dörr. Alltså det fanns ingen fitna. Han hindrade fitna. Men när Umar mördades, då började det komma problem. Okej? Okay? Speciellt på Uthmans tid, radiyallahu anhu. Då kom den här juden Abdullah ibn Sabah, som var en hycklare som spelade att han var muslim. Och han kallade muslimerna till uppror. Att göra uppror mot Uthman. Han sa att Uthman var orättvis och hit och dit. Och till slut så lyckades han få med sig några dumma människor som mördade Uthman radiyallahu anhu. Och efter det har också fitnan fortsatt ännu värre. Och det har nämnts i vissa hadither att om svärdet lyfts i denna umma, kommer det aldrig att tas ner. Alltså om muslimerna börjar slåss, då kommer det aldrig att sluta. Och så här har det varit. Och vad gäller ställen av fitna, så har det kommit att fitnan generellt, det kommer från alla muslimska länder genom tiderna, men det finns hadither som har specifierat vissa ställen. Okej? Okay? Profeten sa som han har specifierat vissa ställen, och han har beskrivit dessa ställen som Ra'sul kufr, toppen av kufr, toppen av otro, eller manba al-fitan, källan till fitna. Och han har också sagt att waja'a ghald al-qulub wa jafa' fil mashriq, att i al-mashriq, i öst, kommer det att komma hårdhjärtade och stränga människor. Och i en hadith från Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, så sa han, jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga, Och han stod vänd mot öst. Och om ni har varit i Medina och vänder er mot öst, då står ni vända mot Iran och Irak och det som ligger över Kina och Sovjet och så vidare. Det är åt öst, förstår ni? Okej, okay, så profeten Salsam, han stod vänd mot öst och så sa han: "Ala innal fitnata ha huna. Ala innal fitnata ha huna min hayth yatla qarnu shaytan." Är det inte så att fitna kommer komma härifrån? Är det inte så att fitna kommer komma härifrån där shaytans horn kommer att gå upp? Och den här hadithen finns i Bukhari och Muslim. Så i denna hadith får vi veta att stället som fitna kommer ifrån är öst. Och det här är, vad säger man, dala'il nubuwa. Det finns många bevis på att profeten Salsalem var bevis och att han var profet. Okej? Okay? Och det kallas på arabiska för dala'il nubuwa, att han fick mirakel, att han fick Koranen och så vidare. Där finns det böcker om. Och det kanske vi också kan ha en lektion någon gång, om någon gång inshallah. Det här är också ett bevis på att han var profet. För han sa att fitnan kommer komma därifrån. Och lyssna på det här. De sa så här, ulema: från det här stället, från öst, kom de som dödade Uthman. Okej? Okay? Al-Khawarij, den värsta sekten som har funnits i islam och som fortfarande finns, kom från öst. Al-Qadariya, en av de första sekterna i islam som förnekar ödet, kom också från öst. Al-Murji'a, Al-Batiniya, Al-Jahmiya, Al-Mu'tazila, Al-Rafida, Al-Shi'a, allt det här kom från öst. Tatarerna, när de kom och krigade och gjorde mycket, alltså ställde till med mycket ofärd i muslimska umman, de kom från öst. Även idag, var kommer kommunism och ateism och sånt ifrån? Ja? Från öst, samma ställe. Och även innan domedagen kommer det komma mycket ondska från öst. Till exempel Ad-Dajjal, det har nämnts att han kommer komma från öst. Ja'juj wa Ma'juj kommer komma från öst. Och det här berget av guld i Irak, som det kommer också vara i öst, där folk kommer att döda varandra för att få det här guldet. Och i en annan hadith där Salim ibn Abdillah tilltalade folk från Irak, han talade med folk från Irak och så sa han att hans far sa, yani Abdullah ibn Umar: "Jag hörde profeten sallallahu alaihi wasallam säga att sannoliken så kommer fitna härifrån." Och pekade mot öst. Och så sa han: "Där shaitans horn går upp. Och ni dödar varandra. Och ni slår varandras nackar." Och det här finns i Muslim. Och Allah al-Musta'an. Kolla. Där ni dödar varandra. Och ni slåss mot varandra. Kolla på, bara kolla på nyheterna. Vad som händer i Irak till exempel. Mord. Mord. Otroligt mycket mord. Folk dödas. Och de vet inte varför de dödas. Som det nämndes i en hadith. Det kommer bli så mycket mord att personer som dödar inte vet varför han dödar. Och personer som blir dödade inte vet varför han har mördats. Kolla Irak. Liksom. Någon går för att köpa äpplen på marknaden. Han bara sprängs i luften. Helt utan anledning. Kanske till och med han som sprängde bomben inte ens vet varför han gör det. Så Allah al-Musta'an. Men det här betyder inte, som vissa kan förstå fel, att det inte finns gott i folket från Irak. Okej? Okay? Det betyder inte att alla som kommer från Irak och Iran att de är helt onda och de är djävular eller någonting. Nej, det betyder inte det. Utan det har funnits mycket goda människor och det finns inshallah mycket goda människor i dessa länder. Men det betyder att mycket fitna kommer från de här länderna. Att folk i dessa länder skyndar sig till fitna. Och att alla dessa sekter också kom från Irak och Iran. Och de har också ställt till med fitna i denna umma. Och i en annan hadith så gjorde profeten så som dua för de i Yemen och Sham och så vidare. Och så sa någon: "Wa fi najdina." Och också åt det här hållet, öst och väst, öst. Så sa han: "Hunak az-zalazil wal fitan wa biha yatla'u qarnu shaytan." Från det här hållet kommer endast det kommer jordbävningar, fitan, och därifrån kommer shaytans horn att komma upp. Och den här hadithen finns i Bukhari och Muslim. Och vi kanske ska ta en liten paus nu. Och sen så ska vi avrunda. Det finns det viktigaste är kvar. Det är al-mawqif min al-fitna. Hur ska man förhålla sig i tider av fitna? Hur ska man klara sig undan fitna? Okej? Okay? Och det kommer vi inshallah att tala om cirka 5-10 minuter. Inshallah, de som dricker vatten eller sträcker på benen kan göra det inshallah. Och det kommer inshallah inte att vara lika långt som det här. Det kommer vara inshallah vara kanske 20-25 minuter. Bismillah. Okej? Okay?